Och när det där hände så slog det om i mig så att jag blev liksom som uppkopplad till någon slags elledning eller vad man ska säga. Allting blev så otroligt vackert. Och jag genomströmmades av någonting alltså som kändes totalt öververkligt och som jag inte riktigt fattade. Och jag satt där liksom och såg det där enormt starka ljuset inifrån och upplevde att jag var det ljuset också. Alltså att jag hade ju inte begrepp för det där, men jag kände ju som att det förändrade ju mitt, alltså den där upplevelsen förändrade mitt liv fullständigt. Så att när jag kommer hem, det har de ju pratat en del om hur förbryllade de blev. Då rensade jag ut småsaker, leksaker, björn och sånt där som jag hade i sängen. Och så hade jag sagt att jag är stor nu. Jag är stor nu.
Vad trevligt att ha dig tillbaka. Karl-Erik Edris i denna filosofihörna. På Söder i Stockholm där vi sitter i en gammal tvättstuga.
Ja.
Ja, ja, vi fick lite klagomål på att det var så eko på ljudet förra gången. Men det bjuder vi på, det är ju de här stenväggarna i det här anrika. Här har det stått och tvättats förr i världen.
Ja.
Nu är det inte det så länge. Ja, vi hade ju ett samtal, du fick ju inleda den här YouTube-kanalen. Det var mycket som var intressant, men det var också mycket som vi berörde många olika saker ganska snabbt. Och jag skulle nog gärna vilja djupdyka lite grann i det här. För du nämnde, kan vi ta oss in i det ämnet på något vis, det här med meningsfrågan. Alltså vi pratade om nutiden och olika såna här konstiga uttrycksformer som är, var det identitetspolitik och allt möjligt och sexualitet och det är trevande och sådär. Och då nämnde du det här med att själva grunden var som mening, att det var meningsfrågan som låg till grund för den här förvirrade tiden som vi verkar leva i. Eller vad säger du?
Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska komma in i det där. Jag behöver ju ofta utgå från min egen livsupplevelse att, och det har ju att göra med de här tidiga upplevelserna som jag hade när jag var liten och som jag väl antydde i förra, vårt förra samtal, att jag upplevde starka inre saker som hade med ljusupplevelser, inre ljusupplevelser som gjorde att jag kände liksom att det väsentliga eller essentiella eller viktiga i livet var något djupare än det som gick att se och ta på. Och det där var ju lite svårt att hantera. Jag var ju, jag vet inte, jag kanske skulle berätta den där första historien. Jag skulle ju kunna berätta många historier, men jag tar en av dem som utspelades förmodligen sommaren 1950. Anledningen att jag kan vara så säker på den saken är att vi flyttade till en annan bondgård 1951 i mars, mitt i vintern. Och det här var sommar och på det första stället som jag bodde på, den första bondgården, farfars gamla gård. Och morsan och jag skulle åka till Brålanda, vi är i Dalsland nu igen. Och det var en oro, jag minns ju inte varför vi skulle dit, men jag skulle ju med i alla fall, det var något ärende som skulle uträttas. Och morsan, det var en oro kring hela den här resan därför att det var en ko som var sjuk. Och det kan man ju tycka är en struntsak, men det är ju så att om kor själv dör så får man ju inget betalt. Och för en liten bonde på 50-talet så en död ko är en rejäl ekonomisk avbränning och det gäller att snabbt få dit nödslakt så att man får något betalt av det hela. Så det låg nödslakt i luften kring den här resan. Och så åkte vi med mjölkbilen till Brålanda. Så den åkte ju runt och hämtade mjölkkrukor och körde till mejeriet varje dag. Och där tog vi snålskjuts till Brålanda. Och vad vi gjorde i Brålanda minns jag inte, men sen på hemvägen så visade det sig då att lastbilschauffören, jag satt där liksom mellan honom och morsan i det där utrymmet där och han hade visste att det hade blivit nödslakt och då gick ju morsan igång väldeliga på det. Det var ju så, och det tyckte jag var konstigt, så jag tittade på henne där och tänkte, vad åbekar hon sig så här för? Det är ju bara en ko, tänkte den förnumstiga fyraåringen. Jag tänkte, vad är detta? Och när det där hände så slog det om i mig, så att jag blev liksom som uppkopplad till någon slags elledning eller vad man ska säga. Allting blev så otroligt vackert. Och jag genomströmmades av någonting, alltså, som kändes totalt öververkligt och som jag inte riktigt fattade. Och jag satt där liksom och såg det där enormt starka ljuset inifrån och upplevde att jag var det ljuset också. Alltså att jag kunde ju, hade ju inte begrepp för det där, men jag kände ju som att det förändrade ju mitt, alltså den där upplevelsen förändrade mitt liv fullständigt. Och det fanns någon slags information i det där ljuset som sa till mig att jag inte skulle kunna skulle vägleda som mina föräldrar, utan att, så att när jag kommer hem, det har de ju pratat en del om hur förbryllade de blev, då rensade jag ut småsaker, leksaker, björn och sånt där som jag hade i sängen, och så hade jag, sa jag att jag är stor nu. Jag är stor nu.
Och hur gammal var du?
4 år.
4 år.
Så det hände någonting där, va, som har präglat hela mitt liv, som jag som har gjort att jag är som jag är och att jag har levt som jag har gjort, va. För det där har med identitet att göra och det har med tillvarons natur att göra. Jag hade inte begrepp för det när jag var liten, men jag anade att Bibeln kanske var något. Så jag började ju tidigt läsa i Bibeln. För jag tänkte, och tyckte, så som jag förstod Bibeln eller som jag kunde läsa som liten grabb, så tänkte jag att det här stämmer med vad jag hade upplevt. Och någon gång på 80-talet när jag var hemma och besökte morsan och farsan, så hittade jag en gammal gästbok. Och där var det en notis från mitt 7-årskalas.
Jaha.
Och då hade grannflickan, jag hade ju inte börjat skolan då, då hade grannflickan om mig bland annat skrivit att jag kunde allt som stod på Bibelns blad. Ja, alltså grov överdrift naturligtvis. Jag har inga minnen av vad jag... Men alltså det gjorde ju ett visst intryck det där på dem, om den här lillgamle gossen.
Jaha.
Som egentligen inte kunde riktigt uttrycka vad det var, va? Och sen sökte jag ju in i skolan och så blev det ju som det blev. Och så hittade jag inte tillbaka till de här djupare sakerna förrän jag började meditera så småningom.
Okay.
Ja. Så att då var jag ju inne i de här valserna och skulle försöka ha tro på att allt är meningslöst.
Ja.
Och en slumpmässig historia.
Ja, men det är väl din kritik mot, vad ska vi säga, när man använder vetenskapen som religion, eller hur ska man... Förstår du?
Ja, jag tycker väldigt mycket om ett citat av en tysk kunskapssociolog som heter Max Scheler, som i översättning lyder så här, att varje begränsad ande tror antingen på Gud eller på avgudar. Och med det menar han att alla, det går inte att komma undan att tro. Alla tror på någonting. Det är ingen som bara vet, utan alla har ett perspektiv, eller man tar någonting för givet, eller man tror, och det är i själva verket den Gud man har.
Mm.
Alltså det som man inte ifrågasätter, utan det man tar för givet. Och det är det som styr väldigt tungt i ens liv. Och om man då tror att allt är slumpmässigt, eller vad det nu är man tror, eller att det inte finns någon mening, och så vidare, så påverkar det hur man agerar. Det påverkar ens vandel, vad man tror om sådana saker.
Ja, just det.
Ja.
Jag tycker vi har två spår här. Det ena är ju då vetenskapens syn på hur universum har bildats och så vidare. Om det då gör att man måste utvisa Gud ur ekvationen. Det är den ena frågan. Och den andra frågan, hade vi inte en debatt i Sverige, vad heter han, den här filosofen som
Hedenius,
ja, som förde fram den här frågan med skapelseberättelsen. Och så, antingen är det som står i Bibeln bokstavs, eller också måste man avfärda, eller vad var hans slutsats, ja, enligt alltså, din tolkning?
Så. Ja, jag har inte studerat Hedenius så mycket, men alltså jag brukar, för att ha någon reda i de här frågorna, säga att det finns två sorters frågor, hur-frågor och varför-frågor.
Ja.
Och frågan hur, det är den vetenskapen svarar på. Man tar reda på hur det fungerar.
Mm.
Ja, men man vet inte varför det fungerar så.
Nej, precis.
Utan man påstår att ja, men det startade med en fet smäll som man kallar Big Bang. Och då fanns det enligt det här sättet att tänka då inget medvetande, alltså att medvetandet uppkom senare. Det var bara död materia utan någon särskild avsikt. Det small av någon händelse eller av någon anledning som ingen känner till och ingen får veta. Och det finns ingen särskild inriktning på det och det har inget särskilt syfte. Men av någon anledning så var smällen så anlagd att det blev naturlagstyrt i alla fall. Så att nu har vi då någon slags evolution och det har rullat på efter ett tag där formerna blev lite mer komplexa uppkom med livet. Och sen efter ett tag så blev det medvetande också. Och det är den föreställning man har, men det är ju en tro. Det är ju, man kan ju inte säga att man har bevisat att det är så, utan man är ju väldigt angelägen om att få bort en föreställning om en skapargud. Alltså alla kosmogonier, alltså alla, nästan alla berättelser om hur tillvaron har uppkommit har ju ett skapande medvetande bakom. Att det finns en intention, att det är en visualisering och att det fanns från början. Att medvetandet fanns från början. Det var det är ju inte lätt att förstå för en liten människa. Hur det där hänger ihop, utan då får man ju citera, jag citerar ju ibland min gamla mormor som brukade säga när man kom in på svåra frågor, det här går utöver mitt förstånd och in på prästen, så. Och det här är ju frågor som inte ens prästen klarar av.
Precis. Men väl det som har hänt med kyrkan.
Ja, och sen alltså det här med Gud. Alltså Gud är ju ett, John Lennon har väl rätt att det är bara ett koncept. Alltså det är ju någonting, det är ju inte, alltså när vi uttrycker det så låtsas vi ju som det är något som vi har koll på, att det blir som ett objekt, det är Gud och telefon. Jag menar, det är någonting som är definierat och som vi har koll på. Men
de är ju samma mängd lärare.
Ja, men alltså Gud är ju ett namn på något som ingen begriper. Därför är det ju bra det där som muslimerna säger, men det finns ju även i det kristna. Gud är större. Alltså att det är någonting som vi aldrig får grepp på. Och det är någonting som är bortom språket. Men så fort man börjar att prata om det så tror man att man begriper det. Och då gör man egentligen sig själv till Gud. Därför att då säger man ju att jag är större. Jag har koll på det. Jag har nu lagt upp här på analysbordet. Här ligger Gud. Vilken ömklig figur. Kunde han inte ha skapat en bättre värld?
Ja,
då är jag själv Gud. Så att Gud är ett namn på en symbol för det obegripliga mysteriet. Som vi aldrig får koll på. Och när den dag vi tror att nu har jag greppet om detta, då har vi tappat något väsentligt. Kan vi starta en sekt där alla vet hur det är, och så kan vi jaga dem som inte tror på samma sätt.
Ja,
så det där är.
Men om vetenskapen då är en vacker dag, det finns ju som ett mellanrum mellan millimetrarna på linjalen där, har du sett det? Där kan jag tänkte att Gud finns
kikar
där,
fram där.
Där någonstans där i mellanrummet. Så att när vetenskapen tittar tillräckligt här, alltså, mellan 5 och 6 millimeter, då sitter Gud där. Men då är ju frågan om de kan
se det.
Så att eller, vänta.
Nej, men alltså vetenskapen är ju megaloman. Jag citerar ibland Galilei som lär ha sagt att vetenskapen frilägger eller skapar eller vad man nu ska använda för verb en kunskap som inte står Guds egen efter. Och detta sa han ju under den tid då folk trodde på Gud.
Mm-hmm.
Och då Gud tillskrevs egenskaper som allsmäktighet och allvetenhet. Så det, man kan säga att det vetenskapliga projektet är ju inte direkt ödmjukt, utan det går ut på allsmäktighet, kontroll på hela skiten.
Det låter.
Veta allt och ha kontroll, va?
Ja.
Och det är ju alltid då så, vem kontrolleraren? Det är ju inte så att det här blir ju ett maktinstrument i själva verket, där det är några då som ska använda vetenskapen för sina syften. Men det där kommer ju att ta hand om sig själv naturligtvis, som allting annat.
Vad var det du sa förra gången vi träffades?
Det minns jag inte.
Folk måste hålla på tills de tröttnar.
Ja, så var det. Jo, men så är det ju. Att frågan är ju bara hur hårt man ska slå huvudet i vägen.
Ja.
När det inte går. Det får man ju avgöra själv. Så i min värld så...
Men det är ju inte vetenskapen vi kritiserar. Nej, absolut säga, utan inte. Det är ju när den används som en slags religionsfilosofi. Eller när den förvandlas till det. Ja. Och ska ge sig ha anspråk på antingen att kunna omfamna meningsfrågorna. Eller genom att diskvalificera meningsfrågorna.
Ja,
det... Då säger man, det finns ingen gud här. Så att nej. Vi har kollat. Mellan 5 och 6 mm, det var tomt.
Ja, det var
tomt. Ingenting.
Nej, alltså jag brukar ju om det här med diskussioner om Gud och ateism och sånt här. Jag har ännu aldrig träffat en ateist som när jag frågar vad det är för Gud de inte tror på, så kan jag säga, jag tror inte heller på den. Det är ju ingen konst att vara ateist. Jag menar, det var jag med när jag hade gått på konfirmationsundervisning och för läste i gymnasiet vad de trodde. Ja, men jag recenserade ju konfirmationsundervisningen stolt med min gamla eller min nyinköpta ollonpistol och sköt en salva i församlingshemmets källare.
Alltså.
Ja.
Då kom diakonerna rusande.
Ja, då kom ju kyrkoherden själv. Han var ju rasande. Ja, han hade ju varit i finska vinterkriget, så att han ville väl inte höra hur det smatt. Så han jagade mig ut på gräsmattan utan församlingshemmet. Men det var min kommentar till vad jag...
Ja, men med den erfarenheten som han hade kan jag ju förstå att han var lite upprörd.
Jo, alltså det är klart. Jag var ju bara en provokativ snorvalp.
Ja.
Det var 1961 eller något sånt.
Ja.
Så,
Men det är väl också det som, när man hör debatt, eller de debatter jag har hört i alla fall, som handlar om det här, jag menar, ateism versus kristendom då till exempel. Att de som ska försvara kristendomen hamnar i en slags fälla där. Men ja, nej, de kunde ju inte bevisa att Gud finns. Då var det slut på debatten på något vis. Så det här att man inte kan bevisa Guds existens blir någon slags...
Ja, men då har man ju då bestämt sig för att vetenskapen... Alltså att det som inte vetenskapen kan bevisa, att det skulle vara irrelevant. Men är det vetenskapligt bevisat? Utan det är ju något man hävdar för att få den här typen av lättköpta och innehållslösa segrar i debatter. Jag menar, alltså i min värld är det mer så här att poängen med religion, om man med religion menar egentligen en tro på att människan är kapabel till det jag kallar villkorslös kärlek. Och då kan man ju säga, vad är det för blaj? Men det är kärlek som inte slår över i hat. Du vet ju, du kan ju se hur världen ser ut. Det finns mycket av mänsklig småaktighet och hat och elände som manifesteras. Och det som är centralt, tycker jag, för hur världen ser ut och hur vi som människor lever, det är ju hur vi, det system av föreställningar utifrån vilket vi rättfärdigar och motiverar vårt agerande. Folk som skapar den här världen varje dag gör det med hänvisning till sina filosofiska uppfattningar och sina föreställningar. En del går på rå instinkt och en del går på ditten och datten. Men alltså, det är ändå detta som skapar världen, att människan är sån. Och om man då har en filosofi som handlar om att människan egentligen är ett oförbätterligt, ganska lömskt och halvintelligent djur som inte har den här, alltså när religionen pratar om att till exempel att vi är skapade till Guds avbild, då framhäver man ju den här sidan av människan, som att hon har någonting i sig som är kapabelt till den högsta och renaste kärlek och att hon skulle kunna låta sina handlingar skapas av detta och motiveras av detta. Och detta är ju då inte enkelt. Då kan man ju säga, varför är människan som hon är och så vidare. Och då kommer man ju in på det. Varför är det som det är? Man satt ju inte i regelkommittén. Om vi ser det här människolivet som en motsvarighet till fotboll, så får man inse att man satt inte i FIFAs regelkommitté, utan man blir bara utkastad på planen. Och sen finns det en domare och det blåser som det blir frispark och det händer saker, va? Och det här är ju ett mycket komplext spel att vara människa.
Ja,
men då är religionen har då genom årtusendena gett vissa typer av moralisk undervisning. Så dessutom är människan fri, det är inte diktatur här. Så vi kan välja att köra stenhårt med våra sämsta sidor och se vad det leder till. Eller så kan vi komma till en punkt där vi tänker att jag ska få någon slags ordning på mig själv. Jag ska sträva i mitt hjärta efter att vara en renhjärtad och vettig människa. Och sen kan man tycka att ja, men det är bara för idealistiska ynkedomar. Det är klart att det handlar om att vinna makt och anseende och pengar. Ja, men kör det. Och sen kommer citatet från förra då. Alla måste ju få hålla på tills de tröttnar. Och personligen då så har jag tröttnat för länge sedan på det. Och sen att jag inte har kommit så långt i min helgonkarriär så det formligen lyser av mig. Det får man väl ta någon annan gång. Men jag vill inte gå skitstövelvägen, den egoistiska skitstövelvägen. Utan jag tycker, jag känner väl så här, nu hetsar jag riktigt upp mig här. Jag känner så här att...
Ja, det är bra.
Jo, men jag känner så här, att vi har ju lovsånger till människans kortsynthet. Vi tycker ju att datorerna ska ta över och människan är bara en dålig, lite halvintelligent, jag ska säga, hårlös apa som egoistiskt rotar runt här, osäker på vad som är syftet med det hela. Och vi gör mycket reklam för att människan är sån. Alltså man framstår ju som en naiv idiot, blåögd idiot, om man tror att den som verkligen, och där har ju kyrkan spelat en roll också. Jag menar, Jesus skulle ju då vara den fullkomliga människan, kan man säga, både Gud och människa. Och de har gjort honom till ett undantag. Men han säger ju, för oss som har lärt oss Johannes 14:12 utantill, att den som tror på mig, han ska också själv göra de gärningar jag gör, och ännu större än dessa ska han göra. Det vill säga att om man fasta på den högre delen av sig själv, så behöver man inte vara kort i rocken ens inför Jesus. Man behöver inga prällar. Jag menar... Men frågan är, redan.
Behöver vi ens rota i gudsbegreppet för att begripa det här?
Nej,
det är det jag tänker.
Nej, alltså vad är rätta namnet på något som man inte begriper? Nej, precis. Kalla det X.
Alltså, det är det jag menar. Frågan ter sig åtminstone för mig som felställd på något vis av ateisterna som vill säga ja, Gud finns inte, punkt slut.
Nej, men alltså den Gud...
Men det är inte den frågan som är den intressanta, utan det är det som du säger.
Ja, men alltså jag känner ju så här att jag tror att frågan om att livet och medvetandet har uppkommit, det tror jag är fel. Jag tror att livet och medvetandet är. Det börjar där. Alltså, det är svårt för oss att ta oss ur tiden. Vi tänker, ja men vad kom före det? Vad kom före det?
Ja.
Men att tänka... Att försöka att tänka att av någon anledning så finns det inget ursprung. Det, tillvarons grund är ett kärleksmedvetande som man som liten människa inte kan fatta vad det innebär. Men man fattar lite grann av den ljusstrål ur detta som har kommit i en själv. Och sen kallade därför Gud. Alltså... Jag tänker på Whitehead, Alfred North Whitehead. Han hade ett talsätt där han talade om the fallacy of misplaced concreteness. Alltså en fallgrop att man har en malplacerad, gör saker konkretare än vad de är. Gud, det är obegripligt. Det är ett mysterium. Man har en del av det mysteriet i sig själv på insidan. Om man går den inre vägen så öppnar det sig djup eller valv på valv. Människans natur är egentligen nästan omöjlig att utforska.
Ja. Men den här attacken då på kristendomen, om man ska säga, mycket kretsar kring kyrkan och man tittar tillbaka och säger, titta vad kyrkan, det var inkvisitioner och häxbränningar och hela faderullanrasket och maktspel och trycka ner människan och allt vad det har varit. Och inför detta står ju kyrkan idag. Som jag sa till Bengt Pojan när vi resonerade, att det verkar som om kyrkan har sagt upp prenumerationen på Gud. Eller vad det nu ska kallas.
Men i min värld är det så här att alla har vi de fiender vi förtjänar. Alltså det här att säga att man är oskyldig till olika saker. När man, jag menar, de har ju nog jobbat i kristendomen för att få ateister på sig. Alltså så mycket maktmissbruk, så mycket enfald. Det är ju ett kontrollsystem. Och ett kontrollsystem lika jävligt som någonsin Stalins eller Adolfs. Alltså man hade ju, skulle ju ha full koll på människorna. Alltså människan ska ju vara fri.
Men kopplingen till samtiden då? Jag brukar säga att vi lever ju i ett nihilistiskt tidevarv. Det finns inga värden. Det finns bara relativism. Det ena är där och det andra är rätt där och det tredje är rätt där. Och vi kan inte säga, vi kan inte ha några värderingar, vi kan inte ha några åsikter om andra kulturer. Och dessutom i Sverige har vi ju tydligen ingen.
Nej.
Och så vidare med mera. Men det och i det här vakuumet lever människor. Jag brukar tänka, är inte det här skälet till att folk mår så dåligt? Och det är utbrändhet och det är alltså en stor himla meningslöshet.
Vi uppfostrar ju människan till att vara existentiell analfabet. Vi ska ju inte fatta någonting. Och sen så ska vi då projicera vår ångest alltså på materiell expansion. Och sen när det visar sig att den når gränser, vad ställer vi till med då? Men samtidigt, jag känner väl så här att jag är inte tillbaka längtande. Jag tycker inte det var bättre förr.
Ja, ja.
Utan jag tycker att det var väl fint att det gick åt skogen med något som inte var bra.
Men om jag skulle få vara lite konservativ så tycker jag väl att barnet åkte ut med badvatten.
Ja, men naturligtvis har det gjort det. Men alltså jag har ju den här uppfattningen att om det ska bli en, jag använder ju ibland metaforen om att det pågår ett fjärilsblivande och vi lever i pupp-sönderfallets tid och det är inte lönt och man kommer aldrig att klara av att upprätthålla puppan. Utan det man kan möjligen...
Det vi gör, vi kämpar för att hålla puppan i bra skick.
Ja, för man blir rädd när man märker att det inte går att stå upp för något. Så tänker man, ja men det var ju bättre förr. Då kunde man säga till ungarna när de förde rövar och så vidare. Och
det är bra.
Ja, till exempel. Och snuten var inte någon slags socialarbetare i uniform. Utan det var mer som alltså, militärer och man hade respekt. Och, ja.
Fast jag tänker på Pippi Långstrump, poliserna i Pippi Långstrump.
Ja, den har jag.
De fanns väl också förr?
Jag tror på utveckling. Och det kan ju, så känner jag att jag tycker att det som jag som var gammalt, det sprack. Och så gäller det att försöka så får man som person då, det är ju inte fel att man vill hålla emot. Alltså för det är ju jag är ju ingen kaosromantiker utan jag tycker gärna transformation med så lite kaos och spill som möjligt.
Men vad händer med värdefrågorna då? Det är det som... Jag tycker Hume hade ju... Han var något på spåren när han sa att man kan inte sluta sig från ett är till ett bör.
Men jag tror ju att människan har den gudomliga lagen eller värdena i sitt eget inre. Vi kan aldrig bli utan dem. Men vi kan ju bli så otroligt extroverta, förvirrade av kollektiva grejer, tankemoden, känslor, så att vi inte är sanna mot det vi djupast sett är. Så att jag känner så här, vi har Gud inom oss. Sen ägnar vi oss inte åt att plocka fram det som är vackert och rent. Utan vi springer på puckar i det yttre och härjar. Och tror, det är också så att vi tror ju så mycket på ord och läror. Men nu när ingen tror på några läror överhuvudtaget utan alla är cyniker och relativister så tror man ju att, jag kommer ihåg, jag tror det var Horace Engdahl som pratade om det där att hur ska man kunna få nya värden som man kan tro på som man inte hackar sönder. Och min känsla inför det är att det kommer inifrån oss själva. Att vi är tvungna att komma till vägs ände och så går man. För jag känner åtminstone så att jag kan leva mitt liv utifrån vad jag tycker att mitt det den renaste varianten av mitt innersta hjärta kan vägleda mig i hur jag ska föra mig i världen. Och det kan jag stå upp för. Men jag startar ju ingen sekt som säger att nu kan jag tala om för er vad som gäller.
Kalle-Erik-sekten.
Ja, utan jag tycker, prata om Moses, han sprang ju upp då och fick stentavlorna.
Ja.
Men jag tänker som, nu är vi inne i en tidsålder att alla får gå upp på Sinai och hämta sina stentavlor,
mm-hmm,
efter mycket lidande.
Ja, ja.
Och så visar det sig att de är väldigt lika.
Det kommer att bli en fjäril så småningom.
Ja, i den bästa av världar. Men alltså,
det kommer inte ha en fjäril i puppen.
Nej, alltså jag har...
Jag kan känna rädsla för
det. Ja, det är klart att det kan skita sig. Det är klart att det kan skita sig. Men
fortsätter vi som vi verkar hålla på med och upplösa allting? Och så,
ja,
så.
Men jag känner jag så här att jag vill inte vara rädd, för då minskar kraften i min tro på att det går att fixa det här med människans bättre sidor. Och då kan man ju säga, ja men det är tulipanaros och den här förvirrade idealisten, han fattar inte att det där inte stämmer och är bättre han går ut och skjuter sina fiender. Alltså, men då känner jag liksom en viss typ av... Jag har gått en lång väg när jag har kommit fram till den där ståndpunkten att jag vill inte arbeta mot saker, jag vill arbeta för. Och för sånt som stämmer med det innersta hos mig själv. Och sen vill jag, om jag inser att jag är på fel spår eller har gjort något som jag inte kan stå för, då ändrar jag mig. Och det är ju ingen som har krävt av mig att jag ska vara fullkomlig från början. Jag menar, man kommer ju hit till jorden som... och tittar ut och vet inte vad man ska tro. Och så får man ju försöka att hantera det. Och sen om det händer sådana saker som det gjorde för mig, så blir man ju förvirrad i decennier av det, innan man kommer rimligt på fötter och kan få en inriktning i livet då jag kunde känna att nu är jag ju på ett spår som stämmer hela vägen in, va. Alltså jag har inte tagit på mig en kostym som någon har sagt att ja, men om du gör det här så går det så och så, och då får du så och så mycket på pensionskontot och folk kommer att tro det och det om dig och sådär. Utan då kände jag inifrån mig själv att nu är jag sann mot mig själv. Och det, då känns ju det meningsfullt, va? Då blir ju livet intressant, annars är man ju som någon... man är på någon maskeradbal, man vet inte vem det är som är där, om man har liksom ett skråpuckansikte för dagen i den och den krets.
Ja, men det är ju så det känns,
ja,
att det är rätt mycket.
Ja.
Och jag går nog och tänker också mycket på vem är du egentligen, Per?
Ja. Ja.
Vad ska det bli av dig när du blir stor?
Ja, vad är poängen?
Men du sa ju att du var stor redan som 4 år. Liksom.
Nej, men, ja, alltså det var ju mycket rörande. Men,
ja, det var det.
Men alltså,
jag ser det framför mig.
Ja, men farsan bekräftade ju detta, vet du, genom att han på äldre dag, något år innan han dog, så sa han till mig, vet gravallvarligt, du var en gubbe från början. Alltså.
Men det var, för dig, ja, var det smickrande, eller?
Ja, det var inte kritik, utan det var kärlek i det.
Ja.
Han sa inte, hur fan kunde du vara gubbe från början? Du var påfrestande. Utan det var, jag kände att, ja men vi förstod varandra där, farsan och jag. Nu blir det ju en lite, kanske, men jag, när jag nu pratar om farsan så tänker jag på något som var väldigt viktigt för mig. Det var också ungefär i den vevan som den här ljusgrejen hände. Då det skar sig kraftigt mellan farsan och mig. Han stod och malde rovor. Han hade en kvarn som ser ut som en mandelkvarn, men som var hög som bara den. Och så hade han rovor som han malde där, som han skulle ge till grisarna. Så han stod och vevade på den här kvarn. Ja, och det här var hösten 1950. För jag hade just fått veta att vi skulle flytta. För det gjorde vi ju i mars 51. Och jag ville ju då veta något om detta. Så jag frågade honom varför vi skulle flytta. Och jag fick inget svar. Och jag blev, som jag förstod eller accepterade. Så jag höll på där och tjatade med honom. Varför ska vi flytta? Och till sist så sa farsan, därför. Och då fick jag ett fullständigt raseriutbrott. Och flög på honom. Jag minns att jag slog på hans ben. Jag var ju så här liten. rasande och skrik, det är inget svar. Men jag fick inte veta något ändå. Och vi flyttade. Men alltså, då var jag en arg gubbe. Som ville bli behandlad med respekt när jag ställde en fråga. Långt senare fick jag ju veta varför de flyttade. Men de tyckte väl att det var väl ingenting för en fyraåring.
Nej, just det. Ja.
Nej, men
det var det.
Ja, det var det. Jag blev rasande. För jag tyckte, fan, manipulera mig på det där visst. Och säga därför. Säg var du är. Ja, men det var då. Så att, men sen försonades jag med farsan.
Det låter fint.
Ja, det var jag kan säga det också, även om vi är inne på helt personliga grejer nu. Men farsan fick ju någon lättare släng av stroke när han var runt 60. Han hade svårt att skriva i en dag eller två. Han blev lite försvagad efter det där, men han fortsatte att sköta sin gård och så där, men han var inte lika stark. Och någon gång jag var på besök så ville han att jag skulle hjälpa honom. Han satte upp en gärdsgård, och han ville att jag skulle hjälpa honom. Och jag gick med honom ut och hjälpte honom. Och så hade jag just läst böcker om nära döden upplevelser. Så jag pratade lite på mitt sätt med farsan om det. Och vid något tillfälle där så blev han alldeles tyst. Och så tittade han mig i ögonen på ett sätt som jag blev gråtfärdig när jag pratade om det. För då kände jag att vi såg så djupt in i varann som vi överhuvudtaget kunde, va, i det där ögonblicket. Och då kände jag att allt försonades. Det behövdes inte läggas till eller dras ifrån någonting mer efter detta. Utan nu var... Ja, det gick inte att komma djupare. Va? Och allt jag hade tyckt om den där jävla gubben, eller vad man ska säga, det bara försvann. Va? Ja. Kände liksom, här var vi totalt nakna där. Va? Jag kände ju från honom, tror du det kan vara så? Ja, någonting sånt. Men alltså, någonting som kändes som att allt försonades. Det... Och det gjorde att jag kunde inte... Alltså det kändes som att... Det blir inte en sorg. Alltså när han sen dör. Det känns som att... att han lägger av sig köttkostymen, som jag brukar kalla det. Det är ingenting. Utan den kontakten var så djup så den var bortom allt. Och i tacksamt minne bevarad, som det heter. Att...
Jag har ett liknande minne.
Ja.
Eller flera kanske till och med. Men det jag kommer att tänka på nu. Vi hade en gammal röd som det folkvagn. 1200, du vet. Ja. Som puttrade fram så gott de kunde. Och vi bodde i Gammelstan utanför Luleå. Där medeltida kyrkan ligger. Och så ligger en jättestor kyrkogård som vi alltid passerar på vägen hem. Och så en dag satt han där och... Men det var lite feg belysning. Det var 6 volts belysning från instrumentpanelen. Så tittade han på mig och så sa han, Per, sa han, där ligger segrarna. Sa han, jag tyckte det var så vackert. Och nu ligger han där. Han ligger där.
Där ligger segrarna.
Han ligger där, ja.
Ja, jo.
Vi ska alla dö.
Ja, och tur är väl det. Det kunde jag ju... När jag nu ändå pratar om föräldrar så kunde jag ju citera min gamla mor. Vad hon sa om döden. Det är tur att döden har en hållhake på människan. För att annars skulle hon bli odräglig.
Ja, och livet skulle inte vara liv då.
Nej.
Om vi skulle leva för evigt. Då fanns det inget slut. Och då spelar det verkligen ingen roll vad som händer imorgon. Det finns ett till imorgon.
Ja.
Så är det inte för oss.
Nej.
Ja.
Nej, så de här frågorna är jag ju... Det är de frågor som berör mig djupast. Det är alltså den... Jag är ju intresserad av samhället och samhällsutvecklingen. Men min känsla är att det absolut viktigaste har med från vilken inre grund förändringen sker. För att om man har samma mentalitet när man löser problemen som när man skapade dem, så kommer det visa sig att lösningarna kommer bara att göra problemen värre. Hur mycket reklam man än har gjort för dem. Utan det måste ske ett mentalitetsskifte. Vi måste ta oss ur hela det här systemet av modernitet och det tänkande som vi har och göra det på något annat sätt.
Det ska vi prata om i nästa program med dig.
Jaså?
Så det, nu var det slut för den här gången.
Ja, men tack min bästa herre.
Tack Karl-Erik. Tack så hemskt mycket.